Nu. Kolla. Okej.
Okay. Börja med att lyssna på suran vi ska gå igenom.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Idag ska vi gå igenom surat al-Duha och surat al-Sharh, suran efter. Det är sura nummer 93 och det är en sura som sändes ner i Mekka. Den har 11 verser. Al-Duha betyder förmiddagen. Och man brukar säga att Duha är när solen har gått upp. Kanske, ja, man säger att det är sånt långt avstånd att man kan ha ett, som ett, en pilbåge mellan marken och solen. Om man lägger det ungefär så långt. Ja, typ en halvtimme efter att solen har gått upp helt och hållet. Det kallas för Duha. Och det är sunna. Och det fortsätter fram till innan Duhur. Och det är sunna att göra salah under den här tiden. Salat och Duha. Allah svär här vid förmiddagen. Och som jag har sagt innan så svär Allah på vad han vill. Och om Allah svär på någonting så tyder det på att det är någonting stort och någonting fint. Men vi människor svär endast på Allah subhanahu wa ta'ala. Och att svära på någonting annat än Allah är shirk. Så Allah säger vid förmiddagen och natten när den stillsamt mörknar. Så Allah svär här på dagen och på natten. Förmiddagen och på natten. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Din herre har varken övergett dig eller hatat dig, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vilket påstods av Muhammeds fiender alaihi wasallam då det skedde ett litet uppehåll mellan uppenbarelserna av Koranen. Och Imam al-Bukhari berättar från Jundub radiyallahu anhu där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam blev sjuk och orkade inte be 2 eller 3 nätter, alltså frivillig bön. Och en kvinna från Kufar kom till honom och det sades att det här var Jamila, Abu Lahabs fru. Hon kom till honom och sa: "Ja Muhammed, jag hoppas att din shaitan har lämnat dig. För han har inte varit nära dig 2 eller 3 nätter." Alltså hon menade att hans bön på natten var en liksom från Satan, från Shaitan. Att det var han som liksom uppmuntrade profeten att be på natten sallallahu alaihi wasallam. Och då så sände Allah ner den här suran: "Wadduha walayli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Din herre har varken övergett dig eller hatat dig. Och det sades också att vissa judar kom till profeten alaihissalatu wassalam och de frågade honom om själen. Vad är själen för någonting? Vad är dess ursprung? De frågade honom om Dhulqarnain och andra saker. Och profeten sallam, han sa: "Jag ska berätta senare." Han hade inte kunskapen, men han sa: "Jag ska berätta senare" utan att säga inshallah. Så Allah typ fick honom att tänka till för att han inte sa inshallah och fick därför vänta med uppenbarelsen en längre period. Det finns lite olika åsikter gällande varför Allah sänder ner just de här verserna. Men generellt så säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Din herre har varken övergett dig eller hatat dig, Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Och idag ska vi läsa från Ibn Uthaymins tafsir. Jenny, din herre har inte hatat dig, utan han är den mest älskade skapelsen till Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaihi wasallam. Och därför särskilde Allah honom med det största av alla budskap som någonsin har kommit till mänskligheten. Och särskilde honom med att han kom till den bästa av nationer och gjorde honom till den sista av sändebud. Det kommer ingen profet efter honom, alaihi salatu wassalam. Och profeten Muhammed, alaihi salatu wassalam, han är en av de två khalil. Och det finns någonting på arabiska som heter sadiq, habib. Men den högsta nivån av kärlek som man kan ha till en människa, det är al-khulla. Och det betyder egentligen att man, det är takhlil al-lahya, att man för in fingrarna mellan skägget till exempel, eller mellan varandra. Att man för ihop två saker, för de är så nära. Allah subhanahu wa ta'ala tog profeten Ibrahim, alaihi salatu wassalam, profeternas förfader, och profeten Muhammed till khalil. Alltså khalilain blir det på arabiska. Allah tog dem till sina nära vänner, kan man säga. Till sina mest älskade människor. Och Ibn Uthaymin säger, vi vet inte någon annan människa som har kallats för Allahs khalil, förutom Ibrahim och Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dessa två av profeterna. Som det sades i hadithen, att profeten sa, alaihi salatu wasalam, inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Allah har tagit mig som en khalil på samma sätt som han tog Ibrahim till en khalil. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Och Allah nämner också gällande profeten Muhammed, alaihi salatu wasalam, den omsorg som han fick. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Ha tålamod gällande din herres bestämmelse, för sannoliken så är du under våran uppsikt. Tor. Så Allah subhanahu wa ta'alas ögon vakar ständigt över profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam och skyddar honom. Allah skyddar honom från allting ont. Så Allah subhanahu wa ta'ala har sannoliken aldrig lämnat profeten Muhammed alaihi salatu wassalam, utan har ständigt vetat vad han har gjort och har varit barmhärtig mot honom och haft honom under sin uppsikt. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, walal akhiratu khayrun laka min al-ula. Och livet efter detta är sannoliken bättre för dig än det tidigare. Livet efter detta är sannoliken bättre för dig än det tidigare. Yani detta liv. Abdullah ibn Mas'ud berättar att han gick in till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam då han låg och vilade på några palmblad. Och han satte sig upp och Abdullah, han såg hur dessa palmblad hade lämnat märken på kroppen. Så Abdullah, han sa, bi abi wa ummi ya Rasulullah, att jag är beredd att offra min mor och min far för din skull. Kan du inte tillåta oss att vi lägger någonting mjukt som du kan ligga och sova på, som skyddar dig från dessa sträva blad? Och då så svarade profeten alaihi salatu wassalam, ma ana wad-dunya innama ana wad-dunya karakib istadalla tahta shajara thumma raha wa tarakaha. Alltså, vad har jag med detta världsliga liv att göra? Jag är bara som en resande som sätter mig och vilar i skuggan av ett träd och sen fortsätter jag min resa. Så han menade här att hans vistelse i det här livet var som att vila sig under ett träd. Det var bara ett ställe som man stannar på en kort stund, utan det riktiga målet, det är nästa liv. Så han sa, vad har jag med det här livet att göra? Så profeten sa att han visste att nästa liv var bättre för honom än detta liv. Så det som väntar profeten alaihi salatu wassalam är bättre för honom än detta liv som snart kommer att ta slut. Varför? För nästa liv finns det saker som inget öga har sett, inget öra har hört och saker som man aldrig har kunnat föreställa sig. En plats som en liten piska skulle ta upp är bättre än hela dunja och allt som finns på dunja i paradiset. Så som det har berättats från profeten sallallahu alaihi wasallam. Därför, när profeten alaihi wasallam i hans sista sjukdom innan det att han dog fick välja mellan detta liv och det kommande livet, så valde profeten sallallahu alaihi wasallam det som finns hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så som han sa i hans predikan, han gick upp i hans moské och han sa att Allah lät en slav välja mellan att leva i detta liv så länge han ville eller att få det som finns hos Allah. Så han valde det som finns hos Allah. Och då började Abu Bakr att gråta radiallahu anhu. Så folk blev förvånade, varför gråter han? Men han visste att den slaven som hade fått göra det här valet, det var profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, och att han hade valt det som finns hos Allah. Och att han visste, han förstod att det här betydde att hans tid var kommen, att han skulle dö och lämna dem. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala om vad som finns i nästa liv: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ. Och din Herre ska med säkerhet ge dig en belöning så att du blir helt nöjd. Din Herre ska med säkerhet ge dig en belöning så att du blir helt nöjd. Och här har det nämnts många saker i tafsir. Vissa av de lärda säger, som det har berättats från Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, att profeten alaihissalam fick se vad som skulle ges till hans umma, hans nation, efter all den seger de skulle få. Han fick se skatt efter skatt, så han blev glad. Och då sände Allah ner den här versen, att din Herre ska ge dig någonting som kommer att göra dig nöjd, och gav honom som belöning 1000 slott i paradiset. Och i varje slott fanns det fruar och tjänare och allt det som han ville ha. Och denna athar är autentisk. Al-Baghawi säger i hans tafsir att det som profeten skulle få alaihi salatu wasalam, som skulle göra honom nöjd, det var belöningen i nästa liv. Och seger i detta liv. Och ett temkin, att religionen skulle sprida sig och få fäste. Och kathratul mu'minin, och att det skulle bli många troende. Allt det här var saker som gjorde profeten glad sallallahu alaihi wasallam. Och det också nämns i tafsir att det som ska göra honom nöjd är shafa'a, att han ska förmedla för de troende på domedagen. Som Ibn Uthaymin nämner här, att på domedagen när folk har det otroligt svårt och är fyllda med skräck och ånger, så kommer de att vända sig till folk och be om hjälp. De kommer först vända sig till den första av människor, den första av sändebud, den första av profeter, Adam alaihi salam, och be honom att han ska medla, att han ska be Allah att rädda dem från straffet. Men Adam hänvisar till Noah, han säger han var första sändebudet. Människorna vänder sig till Noah alaihi salam. Noah och alla profeter och alla människor, de säger nefsi, nefsi, mig själv, mig själv. Och nämner saker de har gjort. Och hänvisar sen till andra. Noah alaihi salam hänvisar till Ibrahim alaihi salam, som i sin tur hänvisar till Musa alaihi salam, som hänvisar till Isa alaihi salam, som sen till slut hänvisar till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och då kommer profeten sallallahu alaihi wasallam och säger ana laha, ana laha. Den är till mig, den är till mig. Den här medlingen. Och han kommer då att medla, gå inför Allah subhanahu wa ta'ala och falla ner i sujud och be Allah subhanahu wa ta'ala för de troende. Och ni vet, varje profet fick en dua som blev besvarad, som han fick välja. Men profeten sallallahu alaihi wasallam, han sparade sin dua till nästa liv, till domedagen. Och det är just den här duan. Och han kommer också att få al-maqam al-mahmud, den högsta av platser på domedagen. Där alla människor kommer att se upp till honom och känna till hans status. Så hans belöning är sannoliken stor i nästa liv. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i nästa vers, då han påminner profeten sallallahu alaihi wasallam om alla de välgärningar som han har gjort för honom. I hur han tidigare var och sen hur han har blivit. Alam yajidka yatiman fa'awa. Fann han dig inte faderlös och beskyddade dig? Wawajadaka dalan fahada. Så som han fann dig ovetande och vägledde dig. Wawajadaka a'ilan fa'aghna. Och fann dig fattig men gjorde dig oberoende. Fann han dig inte faderlös och beskyddade dig? Vi känner till här att profeten alaihissalam var faderlös. Hans far dog innan det att han hade fötts. Och sen dog hans mor vid 6 års ålder. Han lämnades till hans farfar Abdul Muttalib som dog vid 8 års ålder. Och sen lämnade han lämnades till Abdul Abu Talib som tog hand om honom tills det att han dog. Tills att Abu Talib dog. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala eller وَوَجَدَكَ بَالًا فَهَدَى. Och vi fann dig ovetande och vägledde dig. Bal betyder egentligen vilse. Vi fann dig vilse och vägledde dig. Eller vi fann dig ovetande och vägledde dig. Yani de säger i tafsir som al-Baghawi, yani dalen amma anta alayhi fahadaka litawhid wa an-nubuwah. Du var vilse och ovetande om det som du är på nu. Så Allah vägledde dig till tauhid och profetskapet. Han var ovetande om de här sakerna innan det att han blev profet. Eftersom att profeten sallallahu alaihi wasallam kände inte till någonting om dessa religiösa bestämmelser innan det att han fick uppenbarelsen. Som Allah säger, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Allah lärde dig vad du förr inte visste. Surat An-Nisa 113. Och Allah säger också, مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ. Du kände tidigare inte till någonting om boken eller om iman, om tro. Men det var Allah som då lärde honom. Han var också från al-Ummiyin. Han var analfabet. Han kunde inte läsa och skriva. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. Som Allah säger. Han är den som har sänt bland de illitterära ett sändebud från dem. Som också var okunnig om konsten att läsa och skriva. Men Allah subhanahu wa ta'ala höjde honom till denna höga nivå som han fick med den uppenbarelsen som Allah gav honom. Fahada. Allah vägledde honom. Och Allah säger här, Allah säger inte i den här versen att han fann dig ovetande och lärde dig. Utan han använde ordet vägledde dig. Huda. Och vägledde dig till kunskapen. För profeten sallam, han är hadi och mahdi. Han är en som har blivit vägledd och en som vägleder folk med den här kunskapen han har fått. Och kunskap kallas också för huda i Koranen. Bil huda wa dinil haq. Att Allah är den som har sänt sitt sändebud bil huda, med kunskap, vägledning, wa dinil haq, goda gärningar. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Och han fann dig fattig men gjorde dig oberoende eller rik. فَأَغْنَى. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, som det har sagts i tafsir från Muqatil, han sa فَرَضَّاكَ بِمَا أَعْطَاكَ مِنَ الرِّزْقِ. Att Allah gjorde dig nöjd med den provision som han gav dig. För den rikedomen han fick, det var inte att han fick massa pengar, guld och silver, utan det var att Allah gjorde honom nöjd med det som han hade. Och det här är den riktiga rikedomen. Och det kallas på arabiska för al-qana'a, att man är nöjd med det som man har. Man är oberoende. Och profeten alayhi salatu wasalam, han har sagt i en hadith som finns i Bukhari och i Muslim: "Laysa al-ghina an kathrat al-arad, innama al-ghina ghina al-qalb aw ghina an-nafs." Han sa i en hadith att rikedom är inte att ha mycket ägodelar, utan rikedom är att vara nöjd med det som man har. Att man är nöjd, man är rik i sin nafs, i sig själv, med det som man har. Och det sades i en hadith: "Warda bima qassama Allahu lak takun aghna an-nas." Var nöjd med det som Allah har givit dig, så kommer du vara den rikaste av människor. Så det är det här som är den riktiga rikedomen. Att du är nöjd med det som du har fått från Allah subhanahu wa ta'ala. För vi har nämnt tidigare, det finns folk som är rika, men Allah sätter fattigdom framför dem. Fattigdom mellan deras ögon. De blir aldrig nöjda, de blir aldrig mätta. Men om Allah ger dig den här qana'a, att du är nöjd, så kommer du att känna dig rik. Ibn Uthaymin nämner också det här med att Allah gjorde honom rik. Att han gav honom mycket saker, mycket krigsbyten. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. Allah har lovat er många krigsbyten som ni kommer att ta. Så det var många krigsbyten som muslimerna tog under svärdets skugga. Och allt baserat på denna ädla profet sallallahu alaihi wasallam, då han följde Allahs vägledning. Och sahaba följde hans sunna. Då gav Allah dem seger. Och gav dem krigsbyten från öst till väst. Och om våran umma idag skulle gå tillbaka till det som Salaf och Saleh, de rättfärdiga muslimerna, var på förut, så skulle segern komma tillbaka till muslimerna. Rikedom och ära skulle komma tillbaka och styrka. Men tyvärr så har den muslimska umman i denna tid andra mål än islam. De tänker inte på att ge islam seger, att gynna islam, utan de tänker bara på världsliga saker. Och den som reflekterar över muslimernas mörka situation kommer att se att tyvärr så lever de väldigt förödmjukade, väldigt förnedrade. Och varför? Det är på grund av att de har vänt sig bort från religionen och vad som har skett. Och också att de har islams fiender mot sig. Al-Yahud och Nasara. De som skyddar varandra. Som Allah säger: "Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'dhum awliya ba'd." Troende, ta inte judar och kristna till bröder eller till beskyddare, för de är varandras beskyddare. Alltså, de är inte våra beskyddare eller våra allierade. De är beskyddare och allierade till varandra. Så Sheikhen Ibn Uthaymin säger: "De, yani al-yahud wan-nasara, de är förenade på att strida mot muslimerna. Ingen av dem vill ha islam. Ingen av dem tycker om muslimerna. Och ingen av dem vill ha islams spridning. Men Allah kommer att ge seger till hans religion hur som helst. Allah kommer ge seger till hans religion och hans bok. Vad som än sker muslimerna. För Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Tilka al-ayyam wa tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas." Att vi låter det ske. Dagarna får gå. Och yani, det är Allahs sunna att människorna ska prövas. Det är upp och ner. Och det kommer komma en dag då muslimerna kommer att göra jihad mot al-yahud. Tills det att till och med stenar och träd kommer att tala och säga: "Ja muslim, ja abdallah, kom hit, det finns en yahudi under mig eller bakom mig." Och då kommer muslimen gå dit och döda honom. Som det har nämnts i Sahih Muslim. Och den här hadithen finns berättad om, det sägs att det är den tiden då det är Mehdi och Isa kommer. Och det är också ett mirakel att det kommer ske, det nämndes i den här hadithen, att muslimerna kommer strida mot judarna i Palestina. Vissa shiur som levde för typ 100 eller 70 år sedan, som Sheikh Shingiti, de sa att vi brukade vara förvånade över den här hadithen när vi var unga, alltså innan det att judarna kom till Palestina. Så hur ska muslimerna strida mot judarna? De är inte ens där. Men när det skedde att de kom dit, så visste vi att, du vet, det blev ännu starkare iman att, som han alla profeterna berättade, sa Salem, att det skulle ske, att judarna skulle gå dit och ockupera det här landet. Och allt detta är lätt för Allah. Men muslimerna, sheikhen fortsätter att säga, att muslimerna behöver smarta, intellektuella, intelligenta ledare, hakima, som är kunniga i religionen innan allting. Eftersom att ledarskap som inte är i shariens ljus kommer att sluta i förlust, i ånger. Hur långt man än kommer att komma, så kommer man en gång, man kommer någon gång att gå tillbaka och falla. Så vägledningen ska vara med islam, islams ljus. Inte med nationalism eller klanskap, eller att man slåss för partiskhet och så vidare, för landet, den arabiska nationalismen eller den palestinska flaggan och så vidare. Eller, det är inte det här som vi ska enas på, utan det är för islams skull. För islam är den enda vägen till att ge muslimerna deras ära åter. Men vi, som sagt, vad vi behöver, visa ledare som lägger saker på dess rätta plats och som tar det lugnt i saker och ting och som inte har bråttom. För det går inte att folk ska bli bra över en dag och en natt. Och det här som sheikhen säger är något mycket viktigt. Idag har vi folk som försöker styra länder, och Allah, de är mycket dumma. De förstår sig inte på politik, och de vill ändra saker på en gång. Man kommer till folk som inte fattar islam och börjar slå dem för att de kollar på fotboll eller någonting sånt. Det här är inte hikma. De kommer aldrig få framgång. De har ingen hikma, de har ingen vishet i det som de gör. Och han säger, han kollar på profeten sallallahu alaihi wasallam. Han var i Mekka i 13 år och kallade folk till tawhid och försökte få dem att ändra på sig. Och många ville inte ens ändra på sig, utan de utvisade honom från Mekka. Han var tvungen att fly från Mekka tills att han kom till Medina och fortsatte sin dawa. Så det går inte att ändra på muslimerna över dag och natt, utan det kräver tid, det kräver tålamod. Och sheikhen säger att den som vill ändra på folk över en dag, det är safah fil aql. Det tyder på att personen har en svaghet, alltså han har en brist i sin intelligens. Och dalal fi din, och han har ingen förståelse i religionen heller. Så om man behöver någon som är rafiq och hadi, någon som tar det lugnt med folk, som har vishet i hans sätt att kalla folk, och da'watu billatihi ahsan, kalla folk på bästa sätt. Så muslimerna behöver kunskap. Också en mycket viktig sak som sheikhen säger. Inte bara att du tvingar på folk, utan muslimerna behöver kunskap. Och många bryr sig inte om kunskap. Att lära muslimerna deras religion, det är någonting som saknas. Muslimerna är okunniga. Lär dem religionen, så kommer de älska religionen. Så man måste också kolla på saker ur ett större perspektiv. Försöka se saker längre fram i tiden. Vissa tänker bara för idag. Vi vill ha sharia idag. Planera för framtiden. Det är jätteviktigt. Bygg upp ett samhälle. Tänk på framtiden. En månad, två månader, ett år, två år och så vidare. Du kan inte få allting på en gång. Så detta kräver också något som driver muslimerna. Det krävs också att de har den här starka viljan och att de har tålamod. För man kommer att möta motgångar, och då måste man ha tålamod. Och sen fortsätter sheikhen med nästa vers. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Förtryck därför inte den faderlöse. Allah subhanahu wa ta'ala nämner att han tog hand om profeten sallallahu alaihi wasallam då han var föräldralös. Och nämner här att på samma sätt som Allah var snäll mot honom, måste han också vara snäll mot de andra föräldralösa. Att inte vara en person som är sträng och hård mot de föräldralösa, utan man måste vara mjuk och snäll mot dem. Och Qatada, En man från Salaf, han sa: Kun lil yatim kal abir rahim. Var mot de föräldralösa som en barmhärtig fader. Och ni vet ju, profeten alaihi salatu wassalam, han sa: jag och den föräldralösa kommer vara så här, jag och den som tar hand om en föräldralös kommer vara så här i paradiset. Och satte ihop hans långfinger och pekfinger. Så i islam är man beordrad att ta hand om de föräldralösa, inte vara hård och sträng mot dem. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: wa amma sa'ila fala tanhar. Och stöt inte heller bort den som ber dig om någonting. Stöt inte bort, eller skräm inte bort, de som ber dig om någonting. Och att be om någonting kan vara två saker. Det kan vara kunskap, eller det kan vara någonting materialistiskt, pengar eller hjälp om personen är fattig. Och sheikhen säger det första som faller in i den här hadithen, det är kunskap. Att precis så som du var okunnig och Allah lärde dig, måste du också lära de okunniga. Och aldrig säga nej till någon, aldrig stöta bort någon människa som vill ha kunskap. Och vara mjuk mot dem. För det är en plikt för de lärda att svara om de frågas. Som Allah säger: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. Då Allah tog ett löfte från de som fått boken innan, alltså judar och kristna, att ni ska klargöra den för folk och inte dölja den. Det är förbjudet att dölja kunskap. Det här gäller också muslimerna. De lärda får inte dölja kunskap. Det finns vissa undantag som sheikhen nämner, att till exempel om du vet att en person kommer till dig och ställer en fråga för att han vill gå med ditt svar till någon annan som säger motsatsen, så att ni ska bli ovänner eller börja tjafsa och bråka. Han har ingen god avsikt i hans fråga. Så den här personen behöver inte svara. Du kan säga till honom: ursäkta, det är... lär dig adab eller något sånt. Syssla med någonting viktigare. Du kan säga åt honom. Du kan stötta bort honom på ett sätt så att han fattar att han gör fel. Det är tillåtet. Och sheikhen nämner också att det här med att vara sträng mot folk som frågar är inte bra, för du kan skrämma personen. Och om en person kommer och frågar, han säger: vad säger islam om så, halal eller haram? Och du svarar till honom på ett hårt och ett strängt sätt, så kommer personen kanske bli så rädd, eller så, att han inte ens fattar vad du säger för någonting. Han kommer inte kunna ta åt sig den här kunskapen. Därför är det viktigt när man är lärd att man också svarar på ett mjukt och ett fint sätt, så att personen förstår och kommer ihåg det som man säger. Och många i tafsir nämner också här i den här ayan att det gäller också materialistiskt, pengar. Som al-Baghawi, att om det kommer någon och frågar dig och tigger vid din dörr, så ska du inte stöta bort eller skrämma iväg personen. För du var också fattig. Antingen ska du ge honom någonting eller låta personen gå iväg på bästa sätt. Lejinan, ge dig mjukt. Om du inte har någonting att ge, så mjukt. Och det nämns också i tafsir en hadith från Bajid. Och hon var från dem som gav profeten alaihi wasallam en lydnadslojalitet eller lydnadsbeja. En ed, lojalitetsed heter det. Och hon berättade och sa till profeten, hon sa: ja Rasulullah, det kommer ibland fattiga hem till mig, alltså de tigger på dörren. Och ibland har vi ingenting att ge. Och då så sa profeten alaihi salam: om du inte finner någonting att ge, så ge, du måste ge någonting typ, även om det så är en bränd klöver från ett lamm eller en ko. Alltså en, vad säger man, typ en fot. Det heter klöver, eller? Klo. Nej, inte klo. Ja, inte tassel. I alla fall, ni förstår. En bränd kofot eller en bränd lammfot. Alltså det är ingenting. Du måste ge någonting. Se aldrig nej till folk. Och de säger i den här hadithen, är autentisk, den finns i Abu Dawud och Tirmidhi, att vad som menas är Att ge någonting, vad det än är. Precis som hadithen där profeten sa, alaihissalam, den som bygger ett hus till Allah, alltså en moské, om det så är så litet som ett fågelbo, så kommer Allah belöna honom med att han bygger ett hus till honom i paradiset. De säger det här är, menas inte att en människa går och bygger en moské som är stor som ett fågelbo. Det är omöjligt, eller hur? Utan vad som menas är att hur lite det än gör så kommer Allah att belöna det. Hänger ni med? Så ge personen någonting. Och profeten sallam, vi har nämnt tidigare, brukade aldrig säga nej. Det sades av vissa sahaba. Då han frågade så sa han aldrig nej. Om man hade så gav han. Om man inte hade, han gjorde dua för personen. Eller gick med personen till någon som kunde hjälpa honom. Men att han aldrig sa nej eller gå härifrån och så vidare. Men Ibn Uthaymin nämner ett undantag. Om du vet att personen är rik, så kan du självklart säga nej. Du ska inte ha någonting, du är rik, varför tigger du för? Och så vidare. Ja, nej, man ska inte säga nej till folk, men om du vet att en person, och det är också väldigt svårt, valla, idag det finns de här tiggarna som tjänar mer än arbetare. Jag hörde vissa tjäna typ 6 000 spänn om dagen i vissa länder. Och de har liksom organisationer där man hugger av barn armar och får dem att se missbildade ut för att de ska kunna tigga bättre och så. Ja, om du vet att det här är fallet så ska du inte ge. Men om en fattig person kommer och vill ha hjälp, så hjälp så gott du kan. Okej, okay? Det är det som vi talar om. Så man ska inte vara högmodig och liksom tro sig vara bättre än de fattiga och typ se stick härifrån, gå härifrån, utan vara mjuk mot dem. Ge dem, om du inte kan ge dem, gör dua för dem och så vidare. Så man ska inte vara hård mot människor. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala i sista versen: "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith." Men berätta däremot öppet om din herres välgärningar. Inom parentes, som han har gjort för dig. Som han har gjort dig till sin profet och uppenbarat Koranen till dig. Och att berätta om Allahs välgärningar mot en är i sig själv ett sätt att visa sin tacksamhet för dem. Så att Allah subhanahu wa ta'ala gjorde honom till en profet, vägledde honom, tog hand om honom när han var föräldralös och så vidare. Allt det här är någonting som han måste berätta för folk i tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Som det sades i hadithen, att det som inte tackar folk tackar inte Allah. Det som inte är tacksam mot folk, han är inte heller tacksam mot Allah. Så generellt, det är också någonting bra att man berättar om alla de välsignelser man har fått. Säg till folk, alhamdulillah, jag tackar Allah att jag är muslim. Att jag följer profeten sunna, sallallahu alaihi wasallam. Att jag är frisk, jag bor i ett säkert land, jag har tak över huvudet. Jag har mat varje dag sedan jag var liten. Och så vidare. Tack Allah subhanahu wa ta'ala för de här sakerna. För Allah säger i Koranen: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Att då eran herre ropade ut, om ni tackar mig så kommer jag att ge er mer. Så att tacka Allah för alla de välgärningarna man har fått är en orsak till att den ska bestå och att få mer. Men att vara otacksam kanske leder till att Allah kommer ta bort den här saken från dig. Så var tacksam hela tiden. Berätta för folk om Allahs välgärningar. Påminn varandra om hur mycket gott ni har fått från Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi går vidare till nästa sura. Surat Sharh.
Bismillahirrahmanirrahim.
Denna sura funkar inte heller. Allah subhanahu wa ta'ala säger: Alam nashrah laka sadrak. Efter bismillahirrahmanirrahim: Alam nashrah laka sadrak. Har vi inte öppnat ditt bröst åt dig, Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Det vill säga gjort det brett, rymligt och välkomnande samt och välkomnande samt fyllt med islams ljus. Det berättas i Sahih Muslim från Anas radiyallahu anhu att då profeten alaihi salam var barn och han var ute på landet, ni vet när hans far dog, Så lämnade hans mamma honom hos en kvinna som skulle amma honom ute på landet, Halima Sa'diyya, tillsammans med andra barn. För det sades också hos araberna att en uppväxt på landet kommer göra barnen starka. Frisk luft och springa och leka och ta hand om djuren och så vidare. Det gör barnen starka. Så när han var där ute på landet så kom Jibril till honom. Och det här var då innan han blev 6 år gammal. Jibril kom till honom då han lekte med pojkarna. Tog honom. Och han svimmade typ, kan man säga. Han fick honom på något sätt att svimma, förlora medvetandet. Öppnade hans bröstkorg. Tog ut hans hjärta. Och tog sen ut en svart klump från hjärtat. Och sa, det här är shaitans del eller chans som han kommer ha på dig. Och slängde bort den. Alltså shaitan kommer inte ha någon chans på honom. Ingen del av honom. Och slängde bort den. Och sen tvättade han hans hjärta i en guldskål med zamzamvatten. Och satte sen tillbaka hjärtat. Och sydde igen. Pojkarna sprang till deras dimoder Halima. Och sa att Mohammed har dödats. Sallallahu alaihi wasallam. Och när han kom, när de såg honom, så såg de att han hade ändrat färg. Han hade blivit blekare typ. Och Anas radiallahu anhu, han sa att när han sen blev äldre, Anas brukade känna honom typ i 50 års ålder, något sånt där. Så sa han, jag kunde se stygnen på hans bröstkorg från detta. Och det hände också en tillgång. Innan det att Allah tog upp honom på himlafärden, så öppnades hans bröst än en gång och hans hjärta tvättades än en gång, som det har berättats i hadithen. Så detta är också en förklaring på de här verserna. Ibn Kathir nämner här att Allah subhanahu wa ta'ala gjorde hans bröst rymligt och fyllde det med islams ljus. Precis som Allah säger, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, att det som Allah vill vägleda kommer han att öppna hans bröst för till islam. Surat 625 eller An'am 125. Och Ibn Uthaymin pratar ganska länge om det här, med att Allah öppnar en persons bröst. Han säger det inte bokstavligt att det öppnas, utan vad som menas är att Allah har gjort det välkomna, att det välkomnar Allahs religion, att religionen blir lätt för personen, att han godtar allting, att be blir lätt, att fasta blir lätt, att acceptera vad som är haram och halal blir lätt och så vidare. Också att acceptera ödet, alla motgångar, någon dör, man förlorar någonting, att man har lätt att acceptera det här. Det är också ett sätt att människans bröst har expanderats på eller öppnats på. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i nästa vers, وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, och vi har tagit bort din börda från dig som tyngde din rygg. Vi har tagit bort din börda från dig. Mujahidan säger dina synder. Och Qatada säger också de synder som var tunga på hans rygg förlät Allah subhanahu wa ta'ala. Och Ibn Uthaymin pratar om det här. Att vi tog bort dina synder. Vi förlät dig för dina synder. De som tyngde din rygg. Och sheikhen säger, eftersom att ryggen är det stället som människan bär bäst på. Att till exempel om du ska bära någonting tungt, så är det stor skillnad på om du bär det på ryggen eller om du bär det framför dig. Och att ha någonting tungt på ryggen som belastar människan påverkar hela kroppen. Så de här synderna påverkade honom. Och därför förlät Allah subhanahu wa ta'ala honom och tog bort de här synderna från honom. Det är också en av de anledningarna. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: "Inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Att vi har gett dig en klar och tydlig seger för att Allah ska förlåta dina synder, de gångna och de kommande. Surat al-Fath, vers 1-2. Och det sades till profeten sallallahu alaihi wasallam, då han stod och bad på natten. Han bad så länge att hans fötter svullnade upp och nästan sprack. Aisha radiallahu anha, hon sa till honom: "Ja Rasulullah, vad gör du? Allah har förlåtit dina gångna och kommande synder." Och då så svarade han: "Ska jag inte vara en tacksam tjänare?" Så det här bevisar att hans gångna och kommande synder är alla förlåtna. Och Ibn Uthaymin nämner att det här är något som är unikt för honom. Vi vet ingen människa vars synder som har varit och som kommer är förlåtna, förutom profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och sen kommer en annan fråga: syndar profeten sallallahu alaihi wasallam? Och Ibn Uthaymin säger: det korrekta är ja. Men som profeten sa alaihi wasallam, att varje kulli bani adam khata, varje människa syndar, gör fel. Men de bästa av de som syndar är de som ber om förlåtelse. Och här nämner de lärda att profeternas synder är aldrig stora synder. Och det är aldrig synder som påverkar deras profetskap. Det är inte kyrk, det är inte zina, det är inte att de stjäl, det är inte att de ljuger. För såna här synder, yahamukallah, påverkar profetskapet. Alltså folk börjar kritisera, säger: "Men du har ju ljugit, hur ska vi kunna lita på dig? Du brukar gå till prostituerade, hur kan vi lita på dig?" Och så vidare. Såna här synder är de helt fria ifrån. Och vad som kan ha skett, de nämner, det är mindre misstag. De gör ett misstag som de inte känner till. Allah kritiserar dem och de ändrar sig direkt och faller inte tillbaka till den här synden. Det är det som har skett. Så Allah subhanahu wa ta'ala förlät dem, förlät honom för alla synder som har varit och alla synder som kommer. Och Ibn Uthaymin nämner här något mycket fint som vi alla borde tänka på. Han säger: om det här är profeten sallallahu alaihi wasallam och de här få synderna belastade hans rygg, vad ska vi då säga om våra synder? Yani, han säger, sheikhen, det är som att vi är så nonchalanta, det är som att vi inte bär någonting alls på ryggen. Vi bryr oss inte, för en iman är så svag. Och vi ber subhanahu wa ta'ala att han ska förlåta oss. Och som det nämndes från Abdullah ibn Mas'ud i Bukhari, då han sa just om detta, att se ner på synder och se allvarligt på synder. Han sa: en hycklare, han ser synden som en fluga som flyger förbi framför näsan. Han viftar bort den. Medan den troende ser synden som ett berg över sitt huvud. Och han är rädd att det ska ramla och krossa honom. Förstår ni skillnaden? Att se lätt på synder, det är hycklare som gör. Vem bryr sig? Allah förlåter. Förstår ni? Men de troende, de var rädda. De såg synderna som ett berg över sitt huvud. Och var rädda för att det skulle ramla över dem. Så allvarligt såg de på synderna. Och det har nämnts i en hadith också: den troende är den som gläds åt hans goda gärningar och blir ledsen över hans synder. Det är ett mycket stort tecken på iman. Att du blir ledsen när du syndar. Du ångrar dig. Det tyder på att du har iman. Och du blir glad när du gör goda gärningar. Så den troende måste bli påverkad av att han syndar, känna ånger och göra tauba, istighfar, eller goda gärningar som suddar bort dessa synder. Och om du märker från dig själv att du inte bryr dig om synder, så vet att ditt hjärta är sjukt. Vet att ditt hjärta är sjukt. För hjärtat är också levande. Och det är inte möjligt att människan ska vara nöjd med den här sjukdomen, att han syndar. Och hjärtats sjukdomar, det är synder. Som Abdullah ibn Mubarak brukade säga: Ra'aytu dhunuba tumitu al-qulub wa qad yurithu dhillu idmanuha wa tarku dhunub hayatu al-qulub wa khayru li nafsika isyanuha. Abdullah ibn Mubarak, en av de stora imamerna från Salaf, han sa: Jag har sett hur synderna tar död på hjärtat och även leder till att det blir förnedrat om man fortsätter att synda. Och att lämna synder ger liv till hjärtat. Och det är bättre för dig själv att du inte lyder din onda nefs. Alltså att du inte lyder dina onda begär, kan man säga. Förstår ni? Ibland så känner man att man vill göra någonting dumt. Då ska du vara olydig. Du ska inte lyda dessa onda begär. Utan håll dig till lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Så Sheikhen nämner också sen en annan fin liknelse. Han säger vi måste ta hand om oss själva och göra räkneskap. Ni vet räkneskap, att man tänker: vad har jag gjort idag? Har jag syndat? Har jag lydit Allah? Kommer det här gynna mig? Kommer det här skada mig? Han säger om affärsmännen i detta liv inte går och lägger sig förrän de har gått igenom sin bokföring. Hur mycket har jag sålt? Hur mycket har jag tjänat? Hur mycket har jag spart? Ja. Han säger, det här gäller dunja, att njuta med kroppen. Vad ska vi då inte gå igenom vår bokföring som har med akhira att göra, nästa liv? Eller hur? Vilken affär är störst? Att göra affär med pengar eller att göra affär med Allah subhanahu wa ta'ala? Med Allah subhanahu wa ta'ala. Som Allah säger i Koranen: Ya ayyuha alladhina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Allah säger, ska jag inte berätta för er, eller troende, ska jag inte berätta för er en affär som kommer rädda er från ett hårt straff? Att ni tror på Allah och hans sändebud och strider för Allahs sak med era pengar och era själar. Det här är bättre för er om ni bara visste. Då kommer Allah att förlåta era synder och låta er träda in i paradiset där det flyter floder. Så man blir förlåten för sina synder och man blir räddad från straffet och får gå in i ett paradis där det flyter floder. Paradis, som profeten nämnde, alaihi salam, av guld och av silver. Och sheikhen säger att vid Allah, om en person skulle ha gjort sujud från det att han föddes till det att han dog, så skulle det här vara ett litet pris jämfört med det som han får i nästa liv. Också mycket fint. Genom du jämför, som jag har sagt så många gånger, personen som får den minsta platsen i paradiset, som 50 kungariken, och han får önska vad han vill. Ja? Yani om han skulle ha gjort sujud från att han föddes tills det att han dog, det skulle vara någonting litet jämfört med det stora som Allah har gett honom i paradiset. Och om det bara skulle vara att vi räddas från elden, så skulle det räcka. Och ibland så tänker människan: jag önskar att jag inte hade fötts. Eller jag hoppas att jag bara räddas från elden. Som Umar radiallahu anhu brukade säga, och det är också Aisha tror jag: jag önskar att jag vore ett träd som bara blir uppätet, som försvinner. Jag önskar att jag inte hade fötts. Och det har nämnts i Bukhari att Umar, han sa: om jag hade allt på jorden av guld, om hela jorden var guld och jag ägde allt på jorden, så skulle jag köpa mig fri från Allahs straff innan det att jag såg det. Alltså innan det att jag ens visste att jag skulle gå att straffas i elden på något sätt. Om jag bara ägde allt på jorden och kunde köpa mig fri, så skulle jag ge allt på jorden för att köpa mig fri från det här straffet. Så man ska inte tro sig säker. Ja, jag ber, jag fastar. Mashallah, jag är mu'min. Jag har en inträdesbiljett till paradiset. Du måste också vara rädd. Kämpa. Man vet aldrig vad som händer. Är du uppriktig? Hur kommer jag fortsätta livet? Hur kommer jag dö? Och så vidare. Inshallah, om du är uppriktig med Allah, Allah kommer att ge dig din belöning. Men det viktigaste är hur vi dör. Innamal a'malu bil khawatim. Det är slutet som räknas. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa rafa'na laka dhikrak." Och vi har upphöjt ditt namn för dig. Vi har upphöjt ditt namn för dig. Det vill säga att profetens namn, alaihi salatu wasalam, nämns ständigt i samband med Allahs namn. Vilket är en ära, eller hur? Att när folk nämner Allah så nämner de profeten sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. När folk gör adhan och när folk gör salah. Bönen är inte korrekt om man inte säger ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bönen gills inte. Så det här är för de saker som bevisar att Allah subhanahu wa ta'ala har upphöjt hans namn. Och samma sak som vi sa på domedagen, då Allah kommer att ge honom den högsta platsen. Och Ibn Taymiyyah nämner också en faida i den här versen, att ju mer man följer profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ju högre status kommer man att få i detta liv. Ju mer du följer profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ju högre status kommer du att få, baserat på den här versen. Och ju mer du går emot profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ju lägre status kommer du att få, baserat på Allahs uttalande: "Inna shaniyaka huwal abtar." I surat al-Kawthar, att den här Abu Lahabs, hans namn kommer inte ens att nämnas. Han är ingenting värt. Han är den lägsta av människor. För han var den som var längst bort från profetens vägledning sallallahu alaihi wasallam. Så om du vill ha ära i detta liv, så följ profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Qatada nämner i tafsir på den här versen att Allah höjde hans namn i status i detta liv och i nästa liv. Det finns ingen khatib, predikare, förutom att han nämner hans namn. Ingen som gör ett tashahud, förutom att han nämner profetens namn sallallahu alaihi wasallam. Ingen som ber, förutom att han nämner profetens namn sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Fa'inna ma'al usri yusr." Ty varje besvär följs säkerligen av lättnad. Inna ma'al usri yusr. Varje besvär följs säkerligen av lättnad. Mujahedan säger att varje besvär följs av lättnad. Och det här är tydligt av versen. Som Allah också säger i surat al-Talaq: "Sayaj'al Allahu ba'da usrin yusra." Allah kommer att ge lättnad efter svårighet. Och det här är ett löfte från Allah subhanahu wa ta'ala, att han kommer ge lättnad efter svårighet. Och det sades från vissa av sahaba: "Lan yaghlib usrun yusrain." Att man kommer aldrig få utstå mer än två svårigheter förrän det kommer en lättnad. Det kommer alltid en lättnad. Lättnaden kommer alltid efter prövningar. Som Uthaymin nämner här, efter fattigdom kommer lättnad. Efter sjukdom kommer hälsa och så vidare. Eller så kan det också betyda att Allah underlättar den här saken för dig. Allah underlättar den här sjukdomen för dig, så att du blir tålmodig. Du tar den med en nypa salt. Den blir lätt för dig. Det är också ett sätt som Allah subhanahu wa ta'ala kan underlätta på. Och han nämner också att islam underlättar. Om du är sjuk och inte kan fasta, du behöver inte fasta. Om du är sjuk och inte kan stå i bönen, du kan sitta. Kan du inte sitta, så kan du ligga. Och så vidare. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i de två sista verserna: "Fa'idha faraqta fansab." Så när du är färdig, sträva då hårt. När du är färdig med dina världsliga sysselsättningar, sträva då hårt med att ägna dig åt dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vänd dig till din Herre i hopp. Wa ila rabbika farrab. Rena din avsikt inför varje gärning och rikta endast dina önskemål till honom. Så när du är färdig med dina världsliga saker, sträva då hårt i att ägna dig åt dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är det som menas med denna vers. att profeten Hassan, han, så fort han var färdig med världsliga saker, skynda dig då i att ägna dig till dyrkan av Allah subhanahu wa ta'ala. Och Uthaymin nämner också, det kan betyda att när du är färdig med dyrkan så kan du också vända dig till att ägna dig till världsliga saker. Som Allah säger i surat Jum'a. Yahamukallah. Troende, då det kallas till bönen, så kallas till fredagsbönen, så skynda er till Allahs påminnelse, till bönen, och lämna all slags handel bakom er. Det här är bättre för er om ni bara visste. Men när bönen är slut, så kan ni sprida er på jorden och söka från det som Allah har skrivit. Alltså från Allahs goda. Så du handlar, du kallar till bönen, du skyndar dig till bönen. Bönen är slut, varsågod. Sök Allahs provision, sök rikedom och så vidare. Det är tillåtet. Men det måste finnas den här balansen. Inte bara världsligt och inte bara dyrkan som vi har talat om. Utan det måste vara en balans i livet. Vi har ingen munkväsen i islam. Och vi är inte heller slavar till detta liv. Vi är inte slavar till dollar och guld. Utan vi är slavar till Allah subhanahu wa ta'ala. Och pengar är ett medel för att kunna dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är inte ett mål. Utan målet är paradiset. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين